uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
Drygt 5 veckor och 102 matcher senare. Nu är vi framme vid slutet.
Argentina är i final. Argentina. Precis som alla potentater velat hela tiden, eller?
Och där ska de ta sig an fotbollens dementorer, själautsugande Spanien.
Och så matchen om tröstpriset som ingen egentligen vill spela.
För sista gången ger vi dig detaljerna att fokusera på inför den stora upplösningen.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Ja, här är vi igen. Susanna, du är fortfarande på vift någonstans ute i Europa.
Ja, samma ö i Kroatien med en ihärdig lövblåsare på kyrkoplanen här intill. Jag hoppas att han snart har slutat jobba. Det är ju jättevarmt. Ta vila, ta siesta.
Jag säger som Pet brukar säga, vad härligt med extra mycket miljö och närvaro. De är så allergiska mot det här med bakgrundsljud. Men det är inte vi. Du, vi har ju fått se 4 av världens bästa lag göra upp om de återvärda platserna i finalen av fotbolls-VM. England mötte Argentina i en hejdundrande kamp, i alla fall i 55 minuter, tills England tog ledningen. Sen hände någonting fullständigt obegripligt, i alla fall för mig. Kan inte du förklara, vad i hela friden gjorde England egentligen och varför?
Ja, alltså de gjorde i alla fall inte vad den här lövblåsaren gjorde, det vill säga fann ny energi i den andra delen av matchen när man trodde att det hela var över, utan de backade ju tillbaka otroligt. Alltså Thomas Tuchel, förbundskaptenen där, den tyske för England, har ju fått enorm kritik så här timmarna dagen efter för att han gjorde de defensiva byten han gjorde, därför att han uppenbarligen inte bad spelarna om att skärpa till sig och kliva uppåt i planen, att han inte ingöt något slags taktiskt mod i dem att kliva framåt. Sen vill jag ändå påstå att de hade möjligheten i ett par omställningar ganska nära in på 1-0 att faktiskt utöka till 2-0. Men jag tycker också att man inte ska frånse vad det är som finns på andra sidan. Det är ju The Scramblers i Argentina som ju match ut och match in har lyckats hitta någonting i underläge, inte bara med 1 mål som i den här matchen utan med 2 måls underläge dessutom tidigare, ju att faktiskt komma samman och till slut hitta Messi som ju obegripligt nog fick jättestora ytor både mitt framför straffområdet, mitt på offensiv planarva och framförallt ute på högerkanten för att måtta sina inlägg och sådär. Det är väl den största kritiken som England ska ha efter det här. Men jag satt faktiskt och sa det i tv-soffan här i Kroatien i den 62:a minuten tror jag det var när Rice liksom försökte skyla sin dubbelvadskramp som jag gissar att det var, att den där gubben spelar inte länge till och herregud det där i början på slutet, nu tar de detta match och argentinarna.
Ja. Men fanns det liksom någonting England hade kunnat göra eller var det oundvikligt för det här att liksom backa hem med så lång tid kvar mot ett lag som är experter på att vända i slutminuterna, är det liksom försvarbart det England gjorde?
Nej, men man kan också kräva mer utav alltså en spelare som Harry Kane, han har ju ännu en turnering blivit liksom tröttare och mer anonym ju längre det har gått. Jag har sett förr, den kritiken har han fått. Jude Bellingham fick inte heller ut någonting av sitt spel här. Men de var ju trötta, de var ju helt slut. Och det var ju, som du var inne på där, det var ju en kamp till att börja med. En klassisk England-Argentina-match. Helvete vad det smällde och vad det var aggressiva insatser i den första halvleken. Det var ju underbart och liksom oroväckande på samma gång. Men det är klart att de där offensiva spelarna som kom in när England till slut hade hamnat i underläge och inte bara blivit liksom tappat sin ledning, det var ju väldigt sent som Rashford kom in till exempel. Vad skulle de åstadkommit? Och om de hade lyckats åstadkomma det, hur 17 hade det gått i förlängningen när det knappt fanns några försvarare kvar på planen? Så det är klart att byten och taktiska vägval som gjordes här och mod som saknades även hos de individuella spelarna som tyckte sänkt av att it's not coming home this time either again. Det var ju väldigt tydligt.
Nej, men alltså verkligen. Du, kvällen innan då, den här galna urladdningen, då fick vi se Spanien som fullständigt klädde av Frankrike. Detta flärdfulla, stjärnspäckade, underhållande franska landslag som inte hade ens en tillstymmelse till chans i den här matchen ju. Jag har ju själv gjort mig skyldig till det här att hypa upp Frankrike, särskilt inför den här semifinalen. Samtidigt har vi varit tydliga med att Spanien, ja, men de är ju nästan till omöjliga. De är så äckelbra att det inte blir så mycket fotboll kvar. Det är inte jättekul att titta på en Spanien-match. Men jag måste säga, efter den här uppvisningen håller jag dock på att hoppa på det här Spanien-tåget. Jag kan liksom inte komma på när jag senast såg ett lag vara så överlägset på den här nivån. Men Susanna, jag undrar, och säkert väldigt många av våra lyssnare också som har suttit och följt Spanien under det här mästerskapet, men som kanske inte riktigt fattar grejen, för det ser ju så långsamt och långtråkigt ut. Det händer ju knappt någonting när Spanien spelar. Vad är det de gör så himla bra?
De håller i bollen. Alltså det är omöjligt för ett lag som Frankrike att kunna skapa någonting kreativt och med fart när man har ett lag som håller i bollen. Men också, och där tycker jag att vi kanske inte bara ska fastna vid det där att de lyckas hålla i bollen. De vinner också tillbaka bollen. Duellerna, passningsspelet var de bättre på. Att skapa chanser var de betydligt bättre på. Mentaliteten, att kliva in och vara där och närvarande och liksom tro på det man gör. Den aspekten vann de. Lagspelet, kollektivet, definitivt. För de har ju inte alls liksom de individuella. Dembélé, Olisey, Mbappé. Även om det finns skicklighet också i Olmo och Yarzabal, Lamine Yamal för att nämna ett par i Spanien. Utväxlingen från den individuella skickligheten som finns på den nivån hos de spelarna i Spanien vann de också i jämförelse med Frankrike. Men det saknas ju lite karaktär. Är det inte det framförallt, Samir?
Jo, men jag har också tänkt på det och tyckt det. Men under den här matchen, ja, precis som du nämner, Cucurella, så fort Frankrike hade liksom ett litet så början, en begynnelse till ett läge, då kom det här stora hårsvallet och bara sabbade allting. Jag tror att vi har lite förbisett en av VMs absolut största personligheter här. Har du hört Cucurella-låten?
Nej, jag har inte hört.
Cucurella, se come una paella. Cucurella, se me ve una estrella. Jala tiembla, que viene Cucurella. Jala tiembla, toma una galleta.
Här hör vi alltså Marc Cucurella själv sjunga den här låten efter att Spanien har vunnit EM för 2 år sedan. Och texten lyder: Cucu Cucurella, han äter paella. Cucu Cucurella, han dricker estrella.
Om du minns, ja.
Haaland skakar, för Cucurella kommer. Haaland skakar, här ta en kaka.
Alltså det är ju ljuvligt. Och han är ju oundvikligen en personlighet faktiskt, om man tänker på det. Bara hur hans hår bobbar runt där med hans väldigt långa överkropp som är rak i hållningen och så.
Ja, men också liksom, så intressant
som är med på planen.
Verkligen, också den intressanta resan. Ja. Han har ju kommit fram genom Barcelonas liksom fostringsakademi. Sen har han spelat en sväng i England, slog igenom i Brighton, upplockad av Chelsea, stora mäktiga Chelsea. Han förmodligen lärde sig det här riktigt liksom hårdföra, smutsiga spelet. Och nu har han blivit värvad av Real Madrid, av själva José Mourinho som vill ha honom i det där laget. Och det är ju som en perfekt handen i handsken värvning, så som Cucurella är nu. Dessutom finns det ju en aspekt av hans personlighet som jag alltså såklart blir svag för. Han har ju 4 barn. Det äldsta av dem lider ju av autism. Och han har ju berättat att när han väljer liksom nytt lag, då det första de tittar är ju, vad finns det för möjligheter för min äldsta son att gå i skolan och få den bästa utbildningen som är möjlig utifrån hans förutsättningar. Det är någonting som han också bär på, liksom en aspekt i hans liv som han och hans fru har pratat väldigt mycket om.
Rimligt föräldraskap ändå, får jag säga. Alltså, herregud, vi behöver inte ge folk kudos för saker som är rimliga. Men absolut, att man pratar om det är ju en sak som gör honom mänskligare och definitivt en person som vi kan titta på och känna saker kring. Men det finns ju också, vi pratade ju tidigare under turneringen om Borja Iglesias, du vet han som blev utestängd från spelarhotellet för att ingen kände igen honom.
Ja.
Ja. Det var en väldigt fin scen där efter semifinalen mot Frankrike när han gick fram till Jennifer Hermoso, du vet hon som utsattes för den här skandalkyssen av förbundsordföranden i samband med att damerna vann VM 2023.
Just det.
Hon jobbar med tv nu under VM och efter semin mot Frankrike så gick Borja Iglesias fram och det var så innerlig fin kram de två emellan som verkligen liksom gav uttryck för den gemensamma respekten som fanns, den ömsesidiga dem emellan. För Iglesias var ju en av de väldigt liksom, tydliga herrspelarna som sa ifrån under hela den här processen kring det tidigare ledarskapet.
Ja, visst var det så? Alltså att han vägrade typ spela? Om inte de rensade...
Han det var han, Hector Bellerin, en annan spelare också som är ju inte är landslagsaktuell nu, men som var väldigt tydliga med att vi vill inte vara en del och representera det här förbundet om det är så att man inte gör förändringar och får bort de här liksom smutsiga människorna. Så han sticker ju också ut, om vi nu ska leta efter personer, vilket vi väl absolut kan göra kring de två finallagen. En annan jag tänker på är Marcos Llorente, en annan en bänkspelare ändå, som i vårt hem kallas för solgubben. Därför att han är, men verkar vara någon typ av soldyrkare. Han är känd som solskyddskrämsmotståndare. Om man nu ska dra några lansar i livet, så kanske inte det är den han hade valt, men det är den han har fastnat vid. Han uppmanar folk att utsätta sig för solljus utan solskyddsfaktor då, och är liksom lite så här mambo jambo kring det här. Hans tips går ut på: fyll på med vätska, connecta med naturen, i brist på bättre uttryck. Börja dagen i solen tidigt på morgonen och vänj kroppen. Gå inte ut klockan ett liksom och chocka den. Bygg upp melanin gradvis över tid. Det är din naturliga solskyddsfaktor. Hur gjorde mormor och farmor, tror du? Och gå in i skuggan när kroppen ber dig om det. Och det är väl fine. Man kan väl tycka, det låter väl ändå som rimliga tips, även om man inte behöver strunta i solskyddsfaktorn. Men han rapporteras också då tro på, du vet, såna här chemtrail-konspiratorer. Och koppla tydligen det här också till sin soldyrkan. Alltså det här med att myndigheter medvetet ska spraya ut saker från flygplanet. Det är de spåren vi ser på himlen liksom när de flyger fram.
Typ SPF 50.
Utifrån honom så är det som att de då ska påverka och manipulera klimatet och vädret så att molnen ska uppstå och därmed stoppa solljuset, detta liksom naturligt läkande från att nå fram till våra kroppar. Så det är också en person att komma ihåg här.
Det var skönt att du nämnde honom, för det här höll på att liksom ta en sån här, Spanien är ju värsta ädla laget vändning, och jag vet inte riktigt om ni hade orkat med det, men vad skönt då att han finns där och balanserar upp det här bygget. Vi ska snart ta oss an Vargentina, som du kanske kallar dem, som väntar Spanien i finalen. Men återigen, alltså 5 veckor, 102 matcher. Eftersom det här är det sista uppsnacket fotbolls-VM, är det väl på sin plats att också ringa in och runda av det här mästerskapet lite i förtid. Så här. Jag tänker, Susanne, om du får lista 3 minnen som du tar med dig in i evigheten från fotbolls-VM 2026, vad blir det då?
Jag ska försöka att inte vara så neggig och cynisk och pessimistisk. Så jag börjar med att omfamna ännu en gång skottarna i Boston.
Ja, men hör här då.
There was no beer. The Scots fans just drunk the place dry, and all they had was like Bud Light.
If your favorite beer is missing from a tap,
we've never seen anything like it.
There's a decent chance Scotland had something to do with it.
Det där var,
alltså, det
var
ju så flera månader sedan.
Ja, dessutom, alltså som ett helt annat liv. Ja.
Det var under början av VM när vi fortfarande hade fullt av hopp, det var glädje, det var pepp, det var fest, det var innan rasistiska sånger ifrån klacker eller politiker ifrån olika länder som uttrycker märkliga saker kring personer som har annan etnicitet än kanske västeuropeisk och vit, melanin, för att snacka i Llorente-språk. Det var när utökade VM innebar liksom glädje, och det var Kongo Kinshasa och det var Kap Verde. Och så var det ju skottarna med sina säckpipor i villakvarteren i Boston som väckte amerikanerna och bjöd in dem till grillfest och allt möjligt. Alltså det var ju underbara tider under detta VM. Men om jag ska plocka fram ett andra minne då, så är det ju att försöka summera tankarna kring detta utökade VM. Du sa att vi har spelat 102 matcher, det är ju för att det är 2 återstående, och det är för mycket för mig. Mm. Det är för mycket. Det är för många lag som går vidare. Det är för få lag som blir utslagna. Och så vet vi att 64 lag, nu var det ju 48, att 64 lag är på tapeten för nästa VM. Och visst, det är väl gött på så vis att då vet vi att det bara är grupp 1 och 2 som går vidare. Men det är för mycket. Jag blir trött. Nej, tyvärr. Det är ju trots allt ändå samma gamla gäng och topp 4 som når semifinal. Så vad fick vi ut av det mer än den här liksom lite oskuldsfulla början på VM? Så där landade jag också mitt andra minne, att det här, eller höjdpunkt eller ögonblick eller slutsats, att utökade VM för min del, det blev för mycket. Jag blev mätt när vi började närma oss slutet här nu. Och så det tredje, förlåt, nu blir jag fastnade i det här negativa, men jag kommer ju minnas detta VM på samma sätt som VM i Qatar ju har tydligt med "Today I feel like a refugee, today I feel", alltså du vet, hela den infantil
"Today I feel gay"-talet, verkligen.
Ah, verkligen. Då är ju också Infantino, Trump och amerikanska spelaren Balogans utvisning en sån grej som kommer bäras med in i framtiden. Den korrupta liksom vibe som det ger att det plötsligt pausas i avstängningar. Det är tråkigt, det är trist och det är tyvärr minnesvärt.
Jag ska försöka samla ihop oss från det här mörka då. Men ändå ta vid i det här mörkret som ju är, liksom, drabbade oss efter Nederländerna-krossen. Det känns också som en helt annan livstid. Men när Sverige möter Nederländerna i den andra gruppspelsmatchen, höga på den här optimismen efter premiären mot Tunisien och blir liksom satta på plats. Och det utbrister, liksom, utbryter nästan någon typ av nationell, ja, men jag vet inte, ångest. Det är väl någonting också med att det har varit midsommar. Folk är liksom bakfulla och ångestdrypande. Och när Erik Niva då skickar ut den där krönikan med rubriken att Sverige skämde ut sig inför hela världen, då märkte jag att det hela tog en liten annan vändning. Det blev som en gräns. Lite så, men nej, så här långt kan du inte gå, Erik Niva. Nu får du lugna ner dig. Så där illa är det ju inte. Och att det blev som en slags nationell samling istället, med sikte på den här Japan-matchen som ju kom sen. Och allra bäst tycker jag det någonstans liksom verbaliserades av artisten Yung Lean, som jag just stötte på där i Houston. Vi kan väl höra vad han sa.
Jag tror vi vinner matchen mot Japan. Jag tror Mali får börja. Gökares kör lite mer, Isak kör, Bergvall gjorde jävligt, alla var fett bra, alla var bra. Det var, vi hade mer chanser mot mål. Jag älskar Sverige. Kom igen Potter, kom igen grabbar.
Fuck Holland.
Ja, men det var ju som att han lite ändå satte ord på allt det som skulle komma sen.
Ja, men absolut. Alltså, det blev ju, herregud vad tvära kvast det var för Sverige i den här turneringen. Alltså, börja med osäkerheten, dundra fram mot Tunisien, få käftsmällen mot Nederländerna och sen repa mod och visa att de ändå har där att göra mot Japan. Ja.
Om man ska lyfta fram en match, om jag ska göra det i alla fall, så är det någonstans ändå England-Mexiko. Vi har nämnt den förut, men det var ju en match som hade alltid varit uppsnack, liksom en uppbyggnad inför den som hade så himla mycket, nästan i nivå med den här Argentina-England-mötet nu, med all liksom politisk historik som har varit. Men det var ju en banger till fotbollsmatch. Det var ju så mycket som hände, det var fantastiska mål, det var tryck från läktarna. Och så framför allt då, gav det oss den hesa Harry Kanes röst, som nu i efterhand har fått ta antal liksom nya skepnader och former tack vare sociala medier. Här är bara en av oändligt antal remixer, skulle vi kunna kalla det.
What can the England fans look forward to now?
Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support. Unbelievable support. Unbelievable support.
Ja, vad säger du om den här?
Ja, den har ingenting inte mot den här trans-techno, vad vi nu ska rubricera som Red Card! Den härliga scooter-inspirerade remixen från tidigare i VM.
Avslutningsvis, det här blev väl också väldigt mycket Erling Haalands VM. Sättet han slog igenom på inför den liksom breda massan. Och någonstans också liksom mästerligt rundade av den här resan som han tog med oss på. När han kliver av planet hemma i Norge igen. Med den här uppstoppade tvättbjörnen i famnen.
Ja. Jag trodde att det var AI först när jag såg den bilden.
Ja. Jag vet, vi lever ju i en sån tid där man måste ställa sig den frågan när man ser någonting som är så knasigt.
Jag hade glädjats åt någonting.
Men det är alltså Erling Haaland bara. Rakt upp och ner i egen hög person. Han skiter i, han lever life så som han vill och tar inte åt sig av vad någon annan tycker. Jag tycker vi kan liksom hämta mycket kraft och inspiration ur hans sätt att vara. Inför VM var tonläget skarpt och högt, för att inte säga alarmistiskt. Det målades upp rena skräckscenarion över ett dystopiskt, ödesmättat världsmästerskap som skulle hamna helt i skuggan av den amerikanske presidenten Donald Trump. Dessutom har ju USA hela tiden befunnit sig i krig mot ett annat deltagarland, och återigen hamnade det politiska i fokus i samband med ett VM i fotboll. Men när det hela faktiskt satte igång syntes han inte till, och likaså de påstådda farorna och problemen, i alla fall till en början. Med oss nu för att summera vad det här mästerskapet har betytt just ur den amerikanska politikens synvinkel har vi med oss Sara Stenholm från USA-podden. Välkommen!
Tack ska du ha, tack ska du ha.
Vi har fått se det största, målrikaste, mest välbesökta världsmästerskapet någonsin, vilket såklart har sin förklaring i Gianni Infantinos megalomani. Men ändå, vad har det här mästerskapet betytt för USA, kanske också för bilden av USA skulle du säga?
Alltså det är väl ändå typiskt att det sätts rekord när någonting hålls i USA. Det är väl självklart att det sätts liksom publikrekord här. Men jag tycker att alltså det här VM:et har på något sätt befäst bilden av USA som helt världsdominant inom underhållningsindustrin. Alltså om politiken har skakat i USA så är liksom underhållningsindustrin fortfarande nummer ett i världen. Det har präglats av musik, alla har hört de här låtarna, superhittarna i pauserna. Det har präglats av de här så förhatliga hydration breaks eller då reklamavbrotten som har buats ut. Och sen också det här som har varit så tydligt att efter det har varit paus så är inte folk tillbaka, för då har de gått ut någonstans i environgerna och skaffat sig mat och dryck. För det är så himla viktigt på amerikanska idrottsevenemang att man får ordentligt med mat och dryck. Så det är väl det som har präglat det här VM:et tycker jag.
Skulle du säga då att det har varit ett väldigt amerikanskt mästerskap, Sara?
Ja, men det tycker jag att vi får säga ändå. Alltså det är ju på något sätt en bild också av hur mycket pengar styr idrotten i USA. Det gör den ju förstås inte bara i USA, det gör den ju i världen. Men inte minst i USA tycker jag. Det tycker jag har varit tydligt. Och sen det här som har framkommit nu inför finalen, att för första gången så ska nationalsången från värdlandet spelas på finalarenan. Det brukar det inte göra, utan det här brukar ju vara en uppgörelse mellan de två finalländerna. Men nu ska alltså USAs låt framföras av Jennifer Hudson. Så att det är väldigt amerikanskt hela det här mästerskapet.
Donald Trump höll sig till synes undan tills han inte kunde hålla sig längre. Men varför var han så osynlig under det här mästerskapet?
Jag tror bara att det finns en enda förklaring. Hur mycket möten han än har varit tvungen att vara på, så tror jag att det handlar om att han vill inte bli utbuad. Jag menar, det var ju oerhört genant för honom på basketfinalen i New York för nu, vad är det, en och en halv månad sedan när han buades ut. Det skulle inte bli bättre om han dök upp på fotbollsarenor i USA. Så jag tror bara att det handlar om det, för att fotboll i USA är förknippat med någon slags progressiv rörelse som inte alls går hem i bland magagräsrötterna. Utan fotboll är liksom, det är barnens idrott, och det har ju också varit en väldigt dominans inom damidrotten för amerikansk fotboll, alltså soccer. Trump föredrar ju de här machosporterna, så det är MMA-fighter och det är amerikansk fotboll. Så att det är lite av en fjollig sport i USA fortfarande faktiskt, europeiska fotbollen. Men jag tror att det allra mest handlar om hur bilden av Trump skulle vara, nämligen att han skulle bli utbuad.
Han klev ju lite fram ur skuggorna sen och tog åt sig äran av det här FIFA-beslutet att låta då Balogun spela i USAs åttondel mot Belgien. Skulle du säga att den här händelsen har påverkat hur man ser på VM?
Jag tror att det har påverkat VMs och FIFAs anseende mycket. Alltså det har ju inskärpt bilden av att FIFA är liksom genomkorrumperat. Men för Trumps egen del så tror jag att det är mycket mer kluvet. Där omvärlden ser ju en idrottskorruption som är ledd av världens mäktigaste man, nämligen Donald Trump. Men hans anhängare, de ser ju det som Trump vill att de ska se, nämligen en president som sätter America first i alla lägen. Han är till och med beredd att lyfta luren, ringa Infantino och fråga om det där röda kortet verkligen var så nödvändigt.
Givet det du sa här nu, han ska, vad jag har förstått, närvara under finalen ändå för att dela ut VM-bucklan. Varför är det viktigt för honom att synas just här?
För vem skulle det inte vara viktigt att synas i en VM-final och få dela ut bucklan? Alltså det är väl ändå, det är oemotståndligt. Jag tror att det kommer höras burop också under finalen. Men jag menar, det är klart att Donald Trump, alltså som ändå av många betraktas som världens kanske största narcissist, vill vara med och dela ut VM-bucklan. Det är liksom världens största tv-idrottsliga evenemang. Det är miljoner över hela världen som tittar. Och sen det här ihop med att han liksom kan piska upp en nationalistisk stämning med att han lyckades få bort det röda kortet, även om det inte gav några sportsliga framgångar i slutändan. Att de spelar USAs nationalsång och att Trump kommer vara där. Jag menar, han älskar en vinnare, så det är klart att han ska dela ut bucklan.
Nu när VM lämnar USA så börjar de här rubrikerna som man kanske vande sig vid innan mästerskapet synas igen. Till exempel i Houston, jag var själv där under VM, tyckte det var en liksom vibrerande, jättehärlig stad. Men för bara några dagar sedan så var ju ICE återigen inblandade i en dödsskjutning. Tror du att VM har förändrat något? Lämnat något slags spår? Eller var det snarare kanske en paus och nu är det business as usual?
Det var en paus. Jag tror att VM, hur stort vi än tycker att ett fotbolls-VM är, så tror jag rent politiskt, inrikespolitiskt i USA, så har det inte förändrat någonting. Jag menar, det är klart att många amerikaner har tittat på fotboll och ägnat sig åt fotbolls-VM, men inte så att det får någon påverkan på politiken. Det här är ett liksom genompolariserat land. Det kommer gå tillbaks till att vara ett genompolariserat land. Jag menar, även om USA mot alla odds hade lyckats vinna ett VM-guld, så hade även det lyckats bli polariserat i USA som det ser ut just nu. Så att politiken kommer gå tillbaks och vara precis som vanligt. Möjligen har den här polariseringen spets på lite grann av att Trump då klev in, ringde Infantino om det här röda kortet. Och inte minst att det visade sig att den amerikanska spelaren ju råkade vara född i USA, fast han inte skulle vara det för att hans mamma var så gravid så hon inte fick flyga hem. Och det här är ju liksom en omdiskuterad lag som Trump vill genomföra nu, att gravida kvinnor inte ska få komma in i USA för han inte vill att det ska födas utländska barn så att säga i USA och bli amerikanska medborgare.
Avslutningsvis då, hur slutar finalen om du får bestämma?
Alltså, vi tippade ju USA-podden, vi tippade ju VM-vinnarna innan turneringen drog igång. Då sa jag Spanien. Så att jag håller fast vid Spanien. Ja, vi får väl se. Jag är också världens sämsta tippare, så det är konstigt att Spanien har gått så här långt eftersom jag sa dem. Så att det blir väl så att Argentina vinner, för det vore osannolikt att jag tog hem en tippning.
Jag förstår. Sara Stenholm från USA-podden. Tusen tack för att du var med oss.
Tack.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Innan finalen ska det ju också spelas en bronsmatch.
Det är många som tycker att den inte har någon som helst betydelse. Det där har chockat mig lite när jag har pratat med experter, tidigare spelare som jag har suttit in vid på kommentatorsläktare genom åren. Rickard Henriksson, numera på TV, Johan Elmander, Jon Persson. Att de verkar ändå leva ifrån fotbollsvärlden med den här känslan av att bronsmatchen, det är ingenting man bryr sig om. Jag kan ju sitta under EM-turneringar till exempel och sörja att det inte finns en match att spela om en tredje plats i. För det gör man ju inte i fotbolls-EM. Och jag kan liksom inte heller riktigt gå in i samma upplevelse kring det som dem. Vi är uppvuxna med glädjen kring det här bronset från 94 för svensk del. Vi har sett liksom Kroatien göra detsamma sedan 98 plötsligt. Och andra lag har varit långt framme. Turkiet på damsidan så har ju Sveriges damer gjort liksom VM-turnering på VM-turnering på VM-turnering där de har presterat på hög nivå. Och tyvärr inte kommit till final de senaste gångerna utan spelat bronsmatch. Och då har det ju känts otroligt viktigt för att det där inte ska ha skett och gjorts i onödan. Att man verkligen får med sig någonting ifrån VM 2011. Jag var på plats och såg den där matchen, Marie Hammarströms magiska mål. VM 2019, bronsmatchen där mot England när Sverige gick på knäna. Likt England ju gjorde på här sidan här nu i sin semifinal den sista halvtimmen men ändå höll ut. I VM 2023... Alltså de där turneringarna, jag hade åkt hem med känslan efter att ha jobbat med dem med en ganska stor sorg av att det fanns ett lag som hade kunnat ta guld men som inte fick med sig någonting. Om det hade blivit en fjärde plats liksom. Så jag förstår inte riktigt det här tugget om att det bara är två förlorarlag som möts som inte har egentligen någon vilja att göra så mycket med den här matchen. Förrän nu när vi står inför det här mötet, Frankrike mot England. Därför, it's not coming home till England. Och Frankrike har ju inte letat upp till den liksom jättestora förväntan som fanns på dem inför semifinalen mot Spanien. Så här förstår jag att det kommer bli tufft för de här spelarna, de här två lagen, att ladda om, att lyckas prestera, att överhuvudtaget känna motivation att ta det här bronset. Vad tror du?
men det är väl den som är minst bakis efter de här förlusterna som kommer ta det. Och jag kan ju känna efter Frankrikes förlust mot Spanien, då tycker jag spelarna pratade väldigt bra efter matchen. De var väldigt snabba med att bara, okej, shit, vi mötte verkligen ett bättre lag idag. Det var inget snack, vi fick inte alls till det och rätt lag gick vidare. Jag tror England, för de svider det, det var den här förvirringen efter slutsignalen där. Vad hände egentligen? Vem tog det här beslutet? Varför försvarade vi på det här sättet? Jag tror inte riktigt det är harmoni på samma sätt i den truppen, också med all press och förväntningar som alltid omgärdar England såklart. Jag tänker också att bara en sån som Kylian Mbappé, som dels jagar att vinna skytteligan ju i VM, han ligger ju ett mål efter Leo Messi just nu i årets upplaga, sen ligger han väl några till efter i den liksom historiska tabellen, men också bara det faktum att han spelar sitt tredje VM, tror inte han är rätt peppad på att ta ytterligare en medalj, att ta medalj i varenda VM han har spelat i, och att det där bronset liksom ändå kommer smaka lite gott i slutändan. Också ett schysst så farväl av förbundskapten Didier Deschamps, skickar ju honom liksom i historieböckerna med ytterligare en medalj.
Jo, absolut. Och sen det som du var inne på, känslan som man lever med efter semifinalerna, att Frankrike var ju väldigt tydliga med att det här är ju inte vi. Vi fick ju inte ut det som vi är bra på, och vet att de har någonting annat i sig och en chans då att få visa upp det. Medan England kanske snarare går ifrån sin semifinal med känslan, jaha, var det det här som var vi?
Exakt. Och om de redan var trötta inför den här matchen, då kan de inte ha hittat så mycket energi efter.
Det är det som är kul med bronsmatcher, att eftersom det inte finns den här liksom absoluta guldmotivationen som ändå gör att på något sätt skramlas det ihop extra energi, de får en extra vilodag dessutom inför finalen såklart jämfört med bronsmatchen. Men bronsmatchen, det kan ju vara lite high chaparral hit och dit och supertrötta spelare som gör helt magiska grejer eller helt dumdristiga saker. Mål kan liksom ösas in. Alltså, vi vet ju inte riktigt vad som väntar med bronsmatch, så kan det vara en liten härlig aptitretare inför finalen.
Okej, som ett sista långfinger från FIFA till världens fotbollsfans kommer det under finalen för första gången i ett VM hållas en halvtidsshow. Och det är såklart inspirerat av den amerikanska fotbollens Super Bowl, deras halftime show som ju blir globala nyheter varje år. Här har ju FIFA som bekant anlitat Coldplay. Men likt alla sommarprat som använder den här låten kommer vi slippa den, i alla fall i helgen. För Coldplay har ju outsourcat i sin tur då artisteriet och istället signat upp Justin Bieber, Shakira, BTS, Madonna, Burna Boy, en venezuelansk dirigent som heter Gustavo Dudamel och en kör som heter PS22. Dessutom kommer karaktärer från Mupparna dyka upp i allt det här. Hur känns den här blandningen?
Jag skiter i vilket, jag är irriterad över att det överhuvudtaget existerar.
Jag tycker så synd om Shakira. Hon har ju återigen gjort årets VM-låt. Och att hon liksom släpar upp henne på ännu en scen i ett fotbollssammanhang. Hon måste ju vara trött på det här vid det här laget.
Men det var roligt att det konstaterades någonstans att hon nu har gjort fler VM än Piqué. Ex-maken.
Jättekul. Jättekul. Men FIFA säger om den här showen att det här kommer vara ett citat banbrytande firande i skärningspunkten mellan sport, musik och global genomslagskraft. Har du någonsin hört något mer intetsägande?
Moving on.
Den stora snackisen är kanske inte artisterna då på lineupen, utan det är längden på det här framträdandet. I The Laws of the Game, alltså fotbollens regler, då står det ju rakt upp och ner att halvtidsvilan ska vara 15 minuter. Och det kommer den här halvtidsshowen garanterat att inte vara. Den kommer vara längre. Frågan är hur mycket. FIFA säger själva att showen kommer vara prick 11 minuter. Det är ju lugnt. Men det de inte säger är att scenen och scenografin som ska riggas, den ska göras det inne på planen. Det finns inte en chans att de hinner bygga upp och riva ner allt det här på de då fyra återstående minuterna. Istället kom det uppgifter i The Times igår om att pausen snarare kommer nosa uppemot 30 minuter.
Ja, så är det ju Super Bowl. Det är ju så lång tid det tar. Även om det är effektivt och man imponeras av det och man får se de här uppsnabbade reelsen efteråt om hur gick det till när liksom den här California-scenen med Dre och så vidare byggdes upp. Det var jättekult, men det är fortfarande mitten i en match liksom.
FIFA kommer ju då alltså ännu en gång bryta mot sportens egna regler, för de gjorde ju det här i finalen av Copa America för 2 år sedan. Då testkördes det här formatet. Vem var de inte stackars Shakira som stod på scen? Och på klubblags-VM förra året, då genrepar de hela den här grejen, för det var ju samma arena under liknande förutsättningar. Då klockade den här pausen bara in på 24 minuter. Men då var scenen uppe på läktaren och inte på planen. Mm. Och det här fokuset då på minuter hit och dit, varför är det det som är grejen? Jo, det finns ju flera lager i det här. Dels så som vi har pratat om förut, vätskepauser, matchens flöde rubbas utöver då den här amerikaniseringen, kommersialiseringen av sporten. Det är många som inte är så glada över det. Sen är det ju så att ingen fotbollsspelare på den här nivån någonsin haft en halvtidspaus som är längre än en kvart. Det finns ju de som argumenterar för att deras arma kroppar är anpassade efter just det här formatet, och många är rädda för att spelarna riskerar att stelna till. Och sen är det ju också dubbelmoralen i att FIFA delar ut dryga böter ju till lag som är sena in från pausen. Den får ju aldrig annars under några omständigheter förlängas. Men i då den största matchen i hela sporten, då klampar de själva in och tänjer på reglerna. För någonting som inget fotbollsfan egentligen heller har bett om. Finns det något... Nu kanske du är fel person att fråga det här. Men finns det någonting positivt att hämta ur det här?
Nej, men jag måste säga, det finns väl en positiv grej, och det är att man vill vara inkluderande. Att man kanske vill bjuda in de som inte nödvändigtvis är lockade utav sporten. Men då vill jag ju igen då gå över till det som är negativt, att jag tycker att det är otroligt ängsligt. Man behöver inte växa, maxa, bli liksom det största någonsin, ännu mera mega, mega, mega. Det är jättemånga som bryr sig om fotboll. Det är jättemånga som vill titta på den här matchen. Jag är på en liten ö i Kroatien. Det är inte ett lag som liksom representerar någon av de turisterna som är här faktiskt. Det här finns belgare, här finns tyskar, här finns svenskar, här finns jättemånga kroater, och inget utav de lagen spelade i semifinalerna, men det var fullt på alla uteserveringar när de skärmarna har visat matcherna. Det behövs ingen halvtidsshow.
Du, ska vi ta oss an då finalen, för du har nämnt ett begrepp, Vargentina. Mm. Vad handlar det här om?
Ja, det kanske är bättre att säga det på engelska ändå. Vargentina. Det är ju en elefant inne på VM-arenan som inte är då den här halvtidsshowen, vilket ju är den megastora elefanten, som vi ändå måste beröra. För det har snackat så otroligt mycket om Argentina och detta under VM 2026.
After review, the ball is too round. It should be square. The ball should only be round when Argentina has the ball. Final decision, no more goals allowed against Argentina.
Mm, så kan det låta på internet till exempel.
Ja, nej, men det florerar hur många liksom fake och ihopklippningar av äkta material som helst, som sprider en bild av att FIFA och de som bestämmer, de vill ha Lionel Messi, de vill ha Argentina i final. Det har ju exploderat fullkomligen. Och snubbar som snackar konspirationsteorier, det kan ju liksom döda livsglädjen i varken vilken fotbollstjeja som helst, mig inkluderad. Men det grundar ju sig på teorin om att det är riggat då att Messi och Argentina ska gå till final igen. Och det får fäste därför att det händer saker som är liksom uppe till bedömning, om man så säger. Det grundläggande är ju lottningen, och den är vi ändå ganska öppna med från FIFAs håll och alla som tittar på det, att det har ju ändrats här. Det vi var inne på tidigare inför semifinalerna, där vi hade topp 4 i världen enligt sidningen så att säga, och det är ju för att man har lottat det så. Man har styrt om lottningen av grupperna och slutspelshalvorna och allt vad det blir, för att det skulle kunna bli de bästa lagen som går så långt som möjligt i turneringen. Lex liksom hur tennisturneringar fungerar och har gjort i ganska lång tid. Men det som ändå talar liksom emot då konspirationsteorin är ju att ett, det här är inget hemlighetsmakeri kring detta. Det är liksom en befäst procedur som man har börjat med. Argentina måste ändå vinna sina matcher och har lyckats göra det trots att man har hamnat i underläge flera gånger om. Så det är ju bra gjort av Argentina för att överhuvudtaget kunna dra nytta av det här gynnsamma slutspelsträdet, där de ju inte mötte något lag som var rankat högre än 19 i världen före semifinalen mot England. Men så har vi de mer vaga då konspirationsinbjudande domsluten framförallt som har skett under den här turneringen. För det handlar inte om ett, och det är väl här som det stora problemet finns då. Utan det handlar ju om flera som den liksom konspiratoriskt lagda publiken ju också håller utkik efter, ska man väl poängtera. Mot Algeriet tidigt i turneringen så lyckades Lionel Messi undvika rött kort trots att han stod för en riktigt hård, ful tackling när han trampade ner en algerier bakifrån. Fler experter än en tyckte att ett rött kort hade kunnat delas ut här, medan andra då försvarade beslutet. Det är ju bedömningar, det är tycke och smak, men det vägs in i den här liksom teorin om att FIFA vill Argentina väl.
Ja, så här lät det på internet efter den här matchen.
The World Cup just witnessed its biggest scandal. Did Lionel Messi get completely protected by VAR?
That's okay. Are you going to dance around this one or?
No, I think it probably should have been a red card in my opinion.
This action clearly shows that FIFA always favors Argentina.
Ja, det blev tändvätska som dränkte veden inför eldningen i den stora explosionen mot Egypten i åttondelsfinal. Minns du?
Ja, också en höjdpunkt ju. Ja.
Ja. Men de fick ett mål bortdömt efter en VAR-granskning där repristittarna då ifrån domarstaben backade 17 sekunder bakåt. Den där siffran har vi lärt oss, för den har betonats från många håll och kanter. 17 sekunder bakåt i anfallssekvensen till egyptiska bollvinsten som ju var starten för det där anfallet. Och där ansåg man att egyptierna hade varit för hårda och det blev istället argentinsk frispark. Det är inget fel att backa så här långt. Vi har hört bland andra domarexperten Jonas Eriksson i SVT förklara att där anfallet så att säga inleds, det är där som är startskottet för hur långt tillbaka man kan granska en situation. Och sen hade ju många åsikter om att det där kanske inte var en rätt bedömning utav den bollvinsten som Egypten stod för. Men att gå dit bak och granska, oavsett om Irma Helin Zibanejad blir illamående utav det, så är det ju en liksom grej man får göra. Och om jag får tala emot då konspirationsteoretikerna, så hade ju det inneburit 2-0 för Egypten. Det blev bortdömt. Sen gjorde de 2-0. Jag vill hävda att de hade inte gjort 3-0 om det där första hade blivit godkänt. Och då hade det ju varit status quo inför vad vi sen fick se då. Helt enkelt att Argentina vände och vann till 3-2. Så spelade det någon roll? I don't know. Men Argentina, det lever kvar. Och följdes ju dessutom upp utav ytterligare händelser i kvartsfinalen mot Schweiz.
After review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
Ni hör domaren, det blir gult kort för Embolo som då blir utvisad. Rött kort, Embolo.
Ja, här är det ju olyckligt verkligen hur det liksom faller ut. Det handlar om schweizaren Brel Embolo som efter en ovanlig VAR-granskning där han ju först egentligen fick frispark och argentinaren Paredes fick det gula kortet. Så vändes det om enligt tesen att man kan granska en situation när det handlar om felidentifiering. Paredes gula kort försvann. Man konstaterade att Embolo hade filmat, dykit och fick då å sin sida istället ett gult kort som var hans andra och vilket innebar att han var utvisad. Det är ju inget fel bedömt i det. Vi ser ju alla hur han dyker, hur han förstärker. Men det som är liksom lite skavigt är ju att det handlade ju inte om en felidentifiering utav vilken argentinare det var som var inblandad i den här situationen. Det var uppenbarligen Paredes och det var han som fick det gula kortet och det var han som skulle bli av med det då. Men att bedömningen är att Embolo faller och gör det utan att egentligen ha fått någon träff, det är ju i sig inte fel. Men det blir liksom skavigt i hela den här Argentina-debatten. Och sen så är det också olyckligt att Gianni Infantino, FIFA-presidenten, har uttryckt under den här turneringen när Argentina låg illa ute i 16-delsfinalen mot Kap Verde, som ju osannolikt nog liksom ledde den där matchen och vände och allt möjligt. Han sa ju att han kände och han var anspänd och han var nervös på argentinarnas sida då, Gianni Infantino. Det låter ju inget vidare när vi har den här liksom tesen att potentaterna vill ha Argentina i final. Han hävdade ju att han sa det utifrån en neutral fotbollsälskares position, att man vill ha regerande mästarlaget, ett bra lag med långt in i turneringen. Men det är dumt att han säger det. Men han verkar ju inte vara kontext liksom insiktsfull, så att jag menar, vad förväntar vi oss av? Men frågan är då, är VM riggat för Argentinas skull? Enligt mig, det korta svaret är nej. Det finns liksom inga bevis för det. Det som är uppenbart är att de har världens främsta spelare, Lionel Messi, i sitt lag och att de har ett rutinerat samspelt gäng som tycks leva för att prestera för sitt land i det här landslaget. De hittar någonstans energin, aggressiviteten framförallt, målmedvetenheten i elfte timmen för att stå för imponerande vändningar flera gånger om. Men kombinationen då med de här kontroversiella domsluten, en gynnsam lottning, FIFAs ibland bristande transparens och sociala mediers enorma genomslag med de här memesen och även fejkade videoklippen och så vidare. Det gör ju att den här konspirationsteorin kommer leva kvar långt efter den där sista VM-signalen. Särskilt om det blir en andra raka titel för Argentina.
Ja, verkligen. Det är lite som den där gamla sägningen att fotboll är ett enkelt spel. Det här 22 män sparkar på en boll i 90 minuter och sen slutar det så här.
Oj, 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 Andreas!
Alltså, lördag kväll 23.00 svensk tid, då väntar bronsmatchen Frankrike-England.
Och på söndag 21.00 finalen Spanien mot Argentina. Och vi har inte nämnt de här två sakerna, men jag känner att jag måste få dem ur mig. Den ena är att nu ställs de ju mot varandra. Den lilla bebisen som Lionel Messi höll i den där fotograferingen för UNICEF för vad det nu är 18 år sedan.
Wow.
Det var ju något lotteri där lille Lamine Yamal, inte ens ett år gammal va, fick vara med i den fotoshooten med 20-åriga Lionel Messi som då var storstjärna i Barcelona. Och nu möts de i VM-finalen. Hur sjukt är inte det?
Nej, det är ju helt sinnessjukt. Apropå det så är en ganska galen statistik att ingen tonåring som har spelat en VM-final har någonsin förlorat den finalen. Smaka på den.
Jag trodde också att du skulle säga att ingen tonåring som någonsin har varit en bebis i famnen på en annan storstjärna. Det har varit en sån absurd statistik.
Ja, precis.
Ja. Och sen den andra grejen som jag vill få sagt, även om det är så himla töntigt och märkligt, men bara för att knyta an till vart den här turneringen började. Det finns ju ett lag som efter den här finalen har spelats, om det nu inte går till förlängning och straffar och sådär och vi ska behöva vara jättenoga, inte kommer ha förlorat mot världsmästarlaget.
Eller jag hänger inte med nu. Nu får du förklara
Kap Verde,
för mig. Just.
Som spelade oavgjort mot Spanien. Och under full tid mot Argentina.
Men gud, jag trodde du liksom var inne på Spaniens sjuka svit. För de har ju också inte förlorat på en herrans massa matcher. Men det är alltså Kap Verde.
Kan du slå rekord?
Ja, verkligen. Men Kap Verde, det är ju lite läckrare på något sätt.
Mm.
Du, nu går vi faktiskt på sommarlov. Innan uppsnacket är tillbaka i sin gamla goda form. Varje onsdag med start 26 augusti. Sen skulle jag framförallt bara vilja vända mig till dig som har lyssnat. Nej, det ska inte bli sommar här. Men tusen tack för att du har hängt med oss under den här VM-resan. Det har varit helt otroligt. Jag måste säga att jag har aldrig jobbat med någonting som har alltså genererat så mycket glädje och pepp i liksom min omgivning, men också i min liksom yttre sfär. Det har varit så jävla många som har hört av sig. Jag har verkligen känt den här energin och kärleken. Och det har verkligen burit mig, i alla fall mig då, under de här ganska kämpiga oxveckorna när det spelades 4 matcher varje dygn. Vi sände live varje kväll. Och liksom, när det var som värst så... Alltså, du vet, det här att stanna upp och komma hem, det var ju den där smällen som det var när jag fick en paus. Uff, jag vill inte vara med om den igen, men det hade varit värt. Och jag lärde mig ett uttryck när jag var på Rodeon, som vi pratade om för massa avsnitt sen. Då var det en fras som de jobbade väldigt mycket med: he puts his body on the line for the love of the game. Och det känner jag lite att du och jag har levt upp till.
Tack Samir.
Ja, och så jag vill tacka dig Susanna, vilket jävla jobb du har gjort, och såklart då tack till dig som har lyssnat.
Och tack Patrik Åhman, producent, och alla lyssnare och hela världen!
Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.